Hej, Hasse Erkendal heter jag i gruppen Mobile Homes och då i Sapporo 72. Och vi är här och hälsar på att det är underbart att vi äntligen fick komma hit.
Patrik Brun idag, en av bröderna Brun, även vi med i Mobile Homes sedan starten. I början faktiskt på 80-talet, men vi började spela tillsammans redan på 70-talets slut i olika punkkonstellationer.
Mm. Välkomna hem till mig, Mobile Homes.
Tack.
Tack, det är grymt. Mm.
Ni tillhör faktiskt de gäster som redan hänger här på väggen. Jag har en affisch från Nitz Rebs konsert på Kåren i Göteborg 1989, där ni var special guests. Jag såg inte den spelningen, men jag såg er kvällen före på Göta Lejon i Stockholm.
Ja.
Vad minns ni av den konserten?
Jag minns. Ja, det var en jävla speciell spelning, men vi var ju extremt färska då, och jag säger så, på, vi hade inte giggat, vi har aldrig varit så här gigband, det är vi inte fortfarande heller, men då fick vi möjligheten att gå till, vi låg på samma skivbolag som, ja, som Depeche och
Sonett, ja,
ja, exakt, och då fick vi det här, och vi tycker Nitz Reb är ett grymt band och var grymt band då också, så fick vi den här, åka ut på deras turné tillsammans, och det här var ju då första gigget på den var i Stockholm. Och det var ju kaotiskt. Det var en extrem blandning av människor. Och ingen ville väl ha Mobile Homes. Alla ville ha Nitz Reb. Så det stod folk med piskor och slog. Och det var allt möjligt.
Piskor?
Ja, snärt upp piskor på mig när jag stod längst fram. Och sånt.
Och då var det med sig piskor, ja, som de piskade dig med.
Ja.
Oxpiskor då?
Ja,
som man piskar på distans.
Det var såhär
tjejer, svartliga. Gott tjejer står där och bara smackar upp. Så det var lite... I början var det lite så här, oj, vad hände här liksom? Men man sitter tillbaka på en extremt rolig
men
grej.
Men första raderna på den spelningen var ju faktiskt nynazister delvis.
Ja,
eller
exakt.
Skinnskallar. Jag minns att de stämde upp i Du gamla, du fria strax innan ni gick på.
Ja, och det var
och sen
ju...
blev de missnöjda för de tyckte inte att ni hade den rätta aggressiva, militanta viben riktigt.
Vi var ju så här små, snälla syntpoppar, alltså, typ. Med, och... Nej, men det var fascinerande. Det var ju roligt. Men vi ändrade då till just den spelningen du har där på väggen. Göteborg tänkte jag, men vad fan, vi bara går in och kör. Liksom. Och då var det väldigt bra. Otroligt bra, kände vi. Då hoppas vi också.
Men... Nitz Reb blev ju jätteprovocerade av publiken på den spelningen. Och det slutade med Douglas McCarthy, sångaren i Nitz Reb, kastade en flaska i huvudet på en skinnskalle och vägrade göra extra nummer.
Mm. Exakt. Nej, de är... Vi har ju kontakt fortfarande, och det är ju grymma människor. Man vet ju att det där är ju totalt det de inte gillar då.
Hela deras approach har ju varit liksom, och estetiken där hårda med kortbyxor och linnen och så. Det är...
Men det gäller ju för hela syntkulturen.
Ja, ja, exakt.
Leni Riefenstahl är väl influensan?
Ja, exakt, exakt. Ja, ja.
Jag minns väl, Hasse, att du hade på dig en t-shirt från Depeche Modes klassiska spelning på Rose Bowl i Pasadena 1988, den som förevigades på 101 Live-albumet på scen på Göta Lejon. Och jag tänkte, jag blev så avundsjuk, jag tänkte, du var där.
Nej, jag var ju inte där tyvärr. Det var en gåva från Jonas Holst, fick jag någon.
Som arbetade på Sonett.
Yep. Så han, det tackar hjärtat. Den är kvar hemma, den ligger hemma.
Och du hade den på dig när ni firade ert 30-årsjubileum på The Baser Medis.
Ja, ja. Och den är väldigt tunn nu, kan jag säga. Så att det är inget man helst drar på sig. Så där. Men jag funderar på att ta med den hit och hänga upp den på din vägg om du är intresserad av den. Det är en klassisk tröja. Mm.
Men ni kommer från Sätra, söder om Stockholm.
Yes. Japp.
Hur är det som förort?
Nu har vi ingen koll direkt. Så där, men då när jag flyttade dit 67, tror jag. Då var det en sån här blommande liksom medelklassförort med gröna häckar och liksom nära till butiken, och det fanns allt där liksom.
Vi är sådana radhus
radhus och kedjor. Nej, men det, ja, men alltså, ja, det är mest radhus och kedjor just där nere i Sätra. Det var jävligt schysst att växa upp där, tycker jag.
Ja, grymt, alltså, det var ju hur bra som helst.
Du sjunger ju i låten Close, I was raised here in this lower middle class.
Det låter bättre än att säga bara i middle class. Men det är ju lite... medelklass. Nu vet jag inte hur det är där faktiskt, trots att replokalen är kvar, men där vi är ju inte där, utan nu är dotterns band, de repar där inne fortfarande, så att den har ju varit kvar sedan dess.
Ja, det är rätt fantastiskt. Vi har ju gått i Sätraskolan sedan ettan. Ja, du gick i Björksätra, jag gick i... Och den här lokalen har alltid funnits. Det var ju pingislokaler där när jag gick på mellanstadiet, och sen liksom, men den där, kan man få låna den? Och på något sätt så fick vi väl hyra den där lokalen. Mm. Några band, och vi delade upp den mellan oss, och sen har vi kört där i den sen. Och det var ju fan 78 när vi började 70. Där.
Hur träffades ni?
I skolan, genom fotboll. Eller, tror jag.
Nej, vet du vad då? Scouterna. Scouterna. Vi var ju scouter, vet du.
Här kan man snacka om Leni Riefenstahl.
Ja, exakt. Jag tror, vi var inte så jävla bra scouter. Det var där vi träffades faktiskt. Och då, med andra ord, i sexan måste det ha varit. För eftersom vi gick inte låg- och mellanstadiet på samma skola. Men då när man träffades där. Sen, efter det så kom vi upp sen till högstadiet. Då gick vi samma högstadium. Så att då följde det lätt.
En liten sådär anekdot som jag kommer ihåg, att det var nästan första gången som jag kände att den där snubben vore kul att hänga med. Det var något sådär skoluppträdande i aulan. Det var massa sådär showgrejer. Så dyker du upp på scenen, och det såg fan ut som Buddy Holly, kommer jag ihåg, med sådär stora glasögon och någon rutig kavaj. Och så sjöng, jag vet, kommer inte ihåg vad det sjöng, men jag tyckte det var så jävla kul där bakom micken och på scenen. Fan. Och så det där utseendet som jag bara, hjälp. Och sen gick vi fram och snackade. Vi hade ju setts tidigare och ge fotboll och scouterna, men vi hade aldrig hängt sådär. Och då började vi snacka. Sen gick vi ner och dagen efter och fiska på Sätra brygga.
Ja, just. Fan, du ser.
Det var sin sån här metrev låg där. Sen dess har vi hängt ihop i stort sett.
Nappar du?
Nej, jag tror inte vi gjorde det.
Nej, jag vet. Körde med bröd. Det var dåligt. Det var mört. Nej, men det är imponerande. Sen dess har vi då typ pratat varje dag. Nej, men det är ganska komiskt egentligen. Men... Ja, det här är Stargazer med bandet Rainbow, som är fantastiskt bra. Det här är, jag är startar med allt med hårdrock. Jag är hårdrockare från början, alltså från det gamla Sabbath, Kiss, Alice Cooper. Alice Cooper var ju första liksom megahjälten då. Första skivan var ju Alice Cooper, Love to Death. Och sen och just Rainbow och den här låten är lite höjdpunkten av alla låtar, tycker jag. Ja, och den har följt mig sedan dess och fortfarande. Till och med igår kväll så satt jag och kollade på den på YouTube igår kväll sent och såg så här när folk lägger upp de rappare som sitter och lyssnar på, de spelar upp låtar, och extremt roligt att se hur de gillar den här också, folk som hör den första gången. Så att den är, det är en viktig låt tycker jag.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag såg Ronnie James Dio på Debaser Medis 2008 när han hade fyllt 66, tror jag. Hans röst var ju helt intakt.
Ja, det är sjukt.
Otrolig röst. Han är förmodligen den bästa metalsångaren, om man jämt med Rob Halford kanske.
Ja, han är var fantastisk då. Så det är, just den plattan också är grymt bra.
Men du har aldrig sjungit i ett metalband?
Nej, vi hade ju ett så här, inte metal, men vi körde ganska hård. Vi hade ett band som heter Kill the Kill förut.
Och det var Kill ju, the Kill?
Kill the Kill, stenhårt. Och det är en liten rolig anekdot, det ska du höra. Det är preskriverat nu, men jag hade... Vi hade en logga på den som vi hade gjort. Två kon som stod mot varandra och sen ett kors emellan.
Aj då.
Ja, och det var ingen, vi hade ingen tanke på det där. Så att, då, det är jävligt roligt. Och då jobbar jag på Securitas som städare. Och då frågade jag, kan jag trycka upp en plansch här? Ja, det kan det göra. Så tryckte jag upp den plansch av den där. Sen tog det typ 10 minuter, så var det uppkallad. Du får inte vara kvar där i huset. Och jag, va? Ja, det där är en rasistisk planster. Och jag bara, va? Förstod ingenting. Så att jag fick lämna det och fick åka och städa på ett annat
sätt. För att du hade tryckt upp Ku Klux Klan-propaganda.
Det är jävligt kul. Vansinne, det var inte ens tanken. Liksom. Det existerat ens. Men det bara var att det var hård, stenhård musik faktiskt. Som jag kan nå närmast.
För ni är ju i precis rätt ålder för punken. Ni var 14 ungefär när punken fick sitt genombrott.
Det var ju så vi började. Vi var ju väldigt putt. Det var nog en av de tidigaste punkarna, tror jag. Där. Så att,
kom det någon punkband från Sätra?
Nej, men KSMB det kom, från KSMB, Sätra.
Men Skärholm kom ju, vad heter de? Snutslakt. med Krabban på sång. Det var så jävla bra.
Men vårt punkband ligger de facto på Spotify nu. De har ju lagt upp det som vi hade. Så att det kan ni gå in och lyssna på sen.
Vilket punkband... Då, Kill the Kill?
Nej, Gashna.
G-A-S-H-N-A. Vad Gashna. Betyder det?
Nej, det betyder ingenting. Det var bara lätt, bara roligt.
Det låter indiskt som Vishnu eller?
Ja, vi bara kallar det för Gashna. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det var så här,
när vi spelade också då i Sätra skolans aula några gånger. Det var lite så här The Tubes-inspirerad scenshow. Hasse var inrullad i toapapper med gasmask på huvudet. Så här, och han var en puppa som föddes...
Realistiskt.
Ja, men det var liksom en liten story.
Och var det då ni plastade in scenen?
Nej, det var...
Jag läste om att ni plastade in...
Vi körde, det var faktiskt tidningspapper. Hela scenen var tidningspapper. Det var puttiga, ja, då hade vi The Day My Friend Turned Into Paper, hette det bandet. Det var ett föregångare till, som sen var Formless Moon Boots. Men det här var...
Och Formless Moon Boots var i princip Mobile Homes innan ni blev Mobile Homes.
Exakt, det var... Men just Today, det var ju att hela scenen var klädd i tidningspapper. Vi var klädda i tidningspapper. Och
med strutar av tidningspapper, med hål för ögonen. Och så.
Väldigt residence-aktigt, självklart. Det var det också ett band som vi gillar.
Det var det där, alltså, brytpunkten där, slutet 70-talet, början på... Med de här amerikanska banden, Devo och Wall of Wood och sånt där som... Vi lyssnar skitmycket på och var inspirerade av också. Och Residence, deras skruvade liksom, approach.
Det är intressant det där, för ni har ofta beskrivit som Sveriges Depeche Mode. Men om man lyssnar på melodierna och texterna, så det bandet verkligen påminner om är ju Smiths och Morrissey.
Men det är ju också för att Andreas då, ingen av oss kunde ju hantera en gitarr i början.
Din brorsa Andreas?
Min brorsa, alltså. Ja, låtskrivaren. Eller jag började, de första stapplande steg som låtskrivare gjorde jag med Mobile, men sen tog Andreas över mer och mer, då kände jag, låt han köra på för det blir så jävla bra. Men ingen kunde ju spela gitarr, och han gjorde ju, men han gillade ju Smiths i början där.
Han var
från första början, och hur Morrissey sjunger, frasering och liksom melodierna. Men han kunde inte spela gitarr, och sen gillar vi Depeche såklart också. Så det blev lite Smiths-låtar i Depeche-kostym sådär. Det är väl det förklaringen, att det låter kanske mer som Smiths än Depeche. Men...
Vad minns ni från när syntmusiken eller New Romantic-musiken kom till Sverige? Kändes det som något helt revolutionerande?
Ja, för mig var det en sån här revelation. Nej, det var ju, för min del var det nästan när Ultravox var med på Måndagsbörsen och de körde Vienna. Då var det nästan över natt för min del. Så här, fan, det här är den nya vägen som man ska gå.
Och hela det, så var det ju Gary Newman, och sen var det ju lite Bowie när han kom, Ashes to Ashes.
Ja, fast det var senare.
Det var ett senare, men det var alltså hela den.
Fate to Grey var ju jävligt...
Cowboy Army var ju...
Men sen har ju genom år, alltså på 70-talet där, vissa de här Plastic Bertrand, den här...
The Plant Bohemian.
Yes, och även Kraftwerk, The Model, hörde man ju då när den kom. Och man liksom, fan vad är det där för någonting? Jävligt... Men man fastnade inte för det riktigt då. Men det har liksom funnits i periferin för mig. Men sen, ja, börja 80 typ, då konverterar man i stort sett helt. Men man har ju lyssnat på syntmusik lite där, här och där, så där på vägen.
Jag minns, jag tyckte att när jag upptäckte syntmusik när jag var 9-10, det var så kristallklart melodiskt. Det var som om allt onödigt var bortrensat.
Exakt.
Det enda som fanns kvar var det absolut viktigaste. Det var väldigt minimalistisk musik, och det tilltalar mig.
Men just hela, när man går från punken också, det här röjiga, liksom, urbana... känslan, och sen när New Romantic kom, då fick man helt andra bilder i huvudet. Så här, parker och liksom solnedgångar och liksom slott och sånt där.
Men
man blev helt tagen av det här nya som kom. Det var verkligen något bryt.
Men det var ju vissa band, alltså jag kan säga, jag gillade inte Depeche första skivorna. Det var ingen, alltså det var ju Putte som kom med det där. Jag tog med det till lokalen och visa upp och sånt där, och vi andra bara, fan, då var det ju, då skulle man ju lyssna, jag var ju mer, jag kommer från Stranglers och hela det.
Hade inte Depeche Mode också en ganska tunt image i början? De uppfattades ju lite som en pojkband nästan.
Ja, lite, men jag, det var inte alls sådär.
Förstår, som var söta på bild i Smash Hits, men det fanns ingen mörkt i dem överhuvudtaget.
Nej, exakt, egentligen var det väl med 83 någonstans som man började lyssna på dem ordentligt. Vilken spel köpte jag, men det var inget som jag lyssnade på egentligen.
För mig är ju fortfarande Black Celebration i den punkten totalt, när jag kände det här, men nu är de, det här är ju bästa bandet.
På tal om Depeche Mode, så den här låten Agent Orange är en låt som jag inte riktigt har lyssnat på, eller jag har glömt bort den, och sen när jag kom på den någonstans i musikflöde, som var, fan vilken bra låt, och varför har man inte lagt sång på den här? Det känns som att den här skulle kunna bli en av Depeche bättre låtar med sång på. Det kändes så slösigt att ha den bara som en B-sida instrumental.
B-sida till Strangelove?
Ja, jag tror det.
Agent Orange, som var ett kemiskt stridsmedel i Vietnamkriget.
Fräscht.
Något avlövningsmedel, eller hur? Som de hörde både människor och djungel med.
Fantastisk låt, tycker jag.
Den är så suggestiv. Men de är otroliga på instrumentala låtar.
Ja. Men just det där, det var ju det man gillade med Depeche när man började lyssna på dem ordentligt. Det här melodier som vävs samman. Det är någon grej som dadadadadang och så kommer något annat som liksom vävs ihop som svarar liksom i andra högtalaren. Det blir liksom som ett... Det är massa melodier som vävs ihop och överlöser varann. Det är så jävla fint.
Ni fick tidigt uppmärksamhet för att ni åkte till Ruhrområdet på semester. Och för att ni vägrade använda gitarrer. Jag minns en intervju i Slitt som Jan Gradvall gjorde med er hösten 89 då. Du sa så här, Hasse: folk förstår helt enkelt inte vad det handlar om. De tjatar jämt om att vi måste följa med vår tid och att vi måste anpassa oss. Det har till och med hänt att folk har frågat om vi inte kan använda gitarrer. Kan du tänka dig något så fruktansvärt? Och det säger jag ändå efter att faktiskt ha spelat i punkband.
Ja, ja.
Och suttit hemma och lyssnat på Ritchie Blackmore.
Ja. Ja, men alltså, där passar det riktigt bra. Det var ju... Man gick ju verkligen all in, så enkelt är det. Och det hade varit katastrof, tror jag då, om vi skulle lagt gitarr. Om någon skulle försökt göra det i bandet eller sagt något. Det tror jag nog i den vevan, exakt. Och det kanske rör sig om... år eller något sånt där. Där var verkligen, nu ska det vara, det får bara vara keyboards, inget annat.
Vi har ju samplat gitarrer och är som gitarrer som melodier, men aldrig några ackord sådär, som, ja, vi lägger lite ackord på gitarren som fyller ut där, just så fyller ut i bakgrunden. Det har vi varit allergiska mot.
Ja. Första gitarren, det var ju faktiskt Christian Falk som la på, när vi jobbade med honom på Nothing But Something, på den här Love to Be Loved.
Han producerade det.
Ja,
hela ert det. Första album.
Ja, andra.
Andra.
Förhört var ju, där var det ju dödsstraff om det skulle komma gitarr. Och sen började vi så här lirka där och så kom den. Och då kom den här låten och kände, fan, det skulle nog funka med. Kan inte du göra ett sån här Johnny Marr-gura på den här? Så la han det där, som nu efteråt är briljant.
Hur var det samarbetet med Christian Falk då, på den tiden? Det var ju långt innan han blev hiphop kung eller houseproducent. Och han var väl mest känd som basist i Imperiet.
Ja, jag tror vi var mer eller mindre det första han högg tag i, tror jag. Det var helt fantastiskt.
Och varför vi valde honom, det var säkert du som kom på den snilleblixten.
Säkerligen. Alltså. Nej, men han var ju otroligt rolig inspelningstid var det. För han var ju så skönt spejsad. Man kunde stå och lägga sång och så helt plötsligt var ingen kvar i man kollade ut med alla drag. Då låg han och sov ute i hallen vid elementet. Liksom. Så han hade varit ingen bra sång på lägg den här gången, kände man då. Så fick man
han gick och la sig.
Han gick och la sig där ute ett tag. Underbar. Det var så fantastiskt.
Eller man hade bestämt tid i studion. Klockan 6, sharp. Okej, okay, alla är där. Var fan är Christian någonstans? Man ringer och bara... Ah, man kan, jag har på grejer, jag gör mat hemma. Så fick jag åka och hämta. Liksom. Då stannade han och kokade så här liksom... makaroner, makaroner någonting hemma och är fullt upp i middagen med familjen.
Men han är eller var fantastisk i studion och kul. Det är en av de roligaste inspelningarna, tycker jag, för att det var så här lekfullt. Han är och sen var otroligt duktig just på det som får svänget och i låtar och sånt där, så att den skivan är ju fortfarande otroligt bra, som man stolt över.
Ni var också det första band som producerades av Dennis Pop.
Ja. Eller en mix han gjorde då.
Han mixade det.
Han mixade på en remix på
Nothing But Something.
Nej,
på Something Better.
Something Better.
Och då hade han bara varit DJ tidigare.
Ja, han hade just börjat där, så jag kommer ihåg att han ringde och sa att han skulle heta, jag ska heta Dennis Pop med Zeta. Ja. När vi skulle göra skivomslaget. Så det lät så här lite roligt. Och det är fascinerande så efteråt. Att det var en bra människa det också.
Och både Dennis Pop och Christian Falk avled i cancer. Vilket även tyvärr Anders Nunstedt gjorde.
Ja,
nyligen. Jag läste en intervju som han gjorde med dig, Hasse, i samband med ert 30-årsjubileum.
Ja.
Och då sa du så här: vi har haft otroligt många chanser att slå igenom. Men sen händer det något på vägen. Oftast händer det fort och alltid åt fel håll. Vilka har varit de största chanserna? Jag vet, du nämnde att du blev intervjuad av amerikanska radiostationen KROQ som dyrkade Depeche Mode när ni hade precis bildat.
Ja, jag var där också på intervju i studion där.
I Los Angeles?
Ja, så att... Och de gillade oss också. Så det var, vi har haft extremt många sådana här grejer. Och då är det inte mycket att vi har fått jobba med de vi har velat jobba med. Mm. Vi har jobbat med en i Kraftwerk. Vi har jobbat med Nitzereb. Vi har jobbat med Fall. Vi har fått alltid det vi... Men någonstans går det fel till slut. Och det kan vara så här...
Jag har berättat om Hultsfred-spelningen till exempel.
Ja, ja. Exakt.
Vilket år var det?
93 va?
Vi har ju mycket att skylla oss på oss själva också. Självklart.
Men vad hände i Hultsfred 93?
Hultsfred, då väljer då SVT ut... De valde ut 5 band. De här ska vi filma in. Det är intressanta grejer. Och då valde de oss då. Ja, vad roligt. Men då är det ju att när vi kommer dit... Och som jag sa innan, vi är inte sådana som har turnerat så jävla mycket. Men då kommer vi till Lårsen och där är ju fullsprakat med både vin och allt möjligt jox där. Så det är ju... Vissa i bandet då, som jag tycker är fascinerande att börja dricka. Då, så att,
Vilken scen var det?
Vet du när?
Teaterladan
var det. Det var ju 3000 pers där.
Ja,
det flaggar och vimplar. Och det, jag vet inte, så jävla dåligt lät inte.
Nej, det gjorde säkert efteråt sådär. Men det var ändå, det var så här roliga grejer som hände. För att då vart ju lite packade. Och det kunde vara att en glömde upp och då står då Putte här, eller Patrik då här, och skriker i micken att du ska upp där. Och det finns alltså, det gick inte ens att visa dig TV sen. En står och skriker, ni blir rusade och sånt där, du vet. Klassisk fylldräggsgrej. Men jag tror att...
Sändes det?
Av nej, det var enda av min sände var Mobile Homes. Men jag har hela inspelningen på VHS, så det är lite roligt. Ja.
Ja, men det är mycket så här snubbla på mållinjen i vårt fall. Det blir förutsättningarna är hur bra som helst och sen blir det någon sån där fadäs på mållinjen.
Ja, det är fascinerande. Ja. Men ändå är vi de som har hållit ut längst med livet och de flesta band känner det sådär. Mer...
Alla ups and downs.
Ja. Ja, nu hör ni ju Want med The Cure som är min favorit av alla dessa låtar de har gjort. Men Cure är ju för mig egentligen världens bästa band. I varje fall idag. Men det är säkert imorgon också. Men här är en extremt bra låt nu.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
väldigt cure med ett oerhört långt instrumentalt intro innan sången kommer in. Ja. Det har de gjort på flera skivor. Ofta första låten. Disintegration är samma sak. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me är samma sak.
Jag tycker det är fantastiskt. Det är det man själv vill göra. Men man vill alltid ner röstad som det nu var. Det är väl Sammy där som aldrig... Han gillar inte långa grejer. Så att det ska vara kortas ner till 4 minuter den.
Sammy Sirvio.
Ja, exakt.
Som ni rekryterade från Kent en gång
till. Vi skulle kunna ha ett intro eller ett outro i 4 minuter. Bara för att det är så jävla bra.
Ja. Nej, de ska inte få för mycket, säger han. Det är skönt.
Och det här är från Wild Mood Swings. The Cures album från 96 som sällan brukar räknas till de här stora Cure-klassikerna.
Nej, exakt. Men just den här låten är ju fascinerande bra. Tycker jag. Nu tycker jag nästan till allt de gör är bra.
De är väldigt generösa live. Om man går och ser The Cure får man mycket gott för pengarna.
Skojar. Senast var jag tycker jag är helt fantastiskt. Men det var några som var med oss då. De trodde det inte var sant. Liksom.
Hur länge höll de på? Då?
Det var ju drygt 3 timmar. Tre,
de är uppe på Springsteen-längd.
Ja. Och det är... Kunde fortsätta 2 timmar till i min värld.
Ja, det var jävligt bra.
Grymt.
Och han är de få fortfarande som man känner som har den där auran kring sig. De har som var liksom tonårsidol. Som fortfarande, fan det är han som är där på scenen. Det är inte många som man känner så fortfarande att det är han.
Det finns den där auran
runt han fortfarande. I alla fall för oss.
Ja, definitivt. Han är ju så jävla bra.
Vi ska lyssna lite på en gammal intervju med er från Bullen, SVT:s ungdomsprogram, våren 1991. Då lät det så här.
Ni är förtjust i sådana här miljöer.
Sådana här? Ja. Kraftverk och sånt. Industriell miljö är många i bandet intresserade av.
När folk åker på badsemester så åker ni till Rorområdet.
Ja, just det. Det ger det mer åka. Det är också för att få inspiration.
Det ger ju mer åka till områden som man... själv tycker om. Den stilen vi kör ju, ja, som du säger då, deppig syntmusik. Och det, för mig ger det mig mest. Det är lättare att tycka om en låt. Jag blir lättare deppig av en låt. Jag kan aldrig bli glad av en låt. Så det är vad det än är. Vilken musikstil än är så blir jag aldrig glad. Ja, vilken kul låt. Utan men däremot den här var otroligt depressiv. Då får man ut något av det.
Sen behövs det kontraster mot allt. Rambling, dang, dang, mikrofon på. Värsta jag vet.
Ni står i bombarjackor framför en elcentral.
Ja. Det är synd.
Är det fortfarande så att du aldrig kan bli glad av musik?
Nej, det är nog sant. Alltså, det är svårt för... Jag få en känsla av en låt. Att man är hellre att man blir melankolisk om man lyssnar.
Ja, men grejen är väl det att är musik bra och den som musik som tilltalar som Smiths eller Cure, så blir man, det är vemodigt och det är vackra melodier och det är liksom deppiga texter, men det är någonting, man blir så här euforisk av det. Lyssna på This Charming Man med Smiths, man blir liksom bara, man vill ju bara hoppa runt.
Men det är mer...
För att det är så jävla fint. Men ändå så är det deppigt. Och det är någonting i den där balansgången. Det ska inte bara vara tungt och deppigt tycker jag. Och dystert. Och...
Det behöver det inte vara.
Men det ska vara vackert och fina melodier fast liksom i moll och snyggt.
Jag gillar den subtila papadidisen där. Ramding eller dangdong microphone-poet. Men alltså, du nämnde för mig att ni ändå hade varit lite inne på hiphop så tillvida att ni höll på med graffiti.
Ja, det kan ju du berätta mest om säkert också.
Nej,
det
var inte. Ju
första graffitimålningen i Stockholm, så där, tunnelbanor runt den.
Vi brände
faktiskt
runt lite, dels i Aspudden var det väl, Örnsberg, och sen var det längs någon plåtvägg där pendeltåget går nu vid Årstaberg, tror jag, vi sprayade en stor jävla mobile homes, och på Brännkyrka gymnasium.
Ja, det var så
på fasaden där.
Så då hade ni bildat Mobile Homes?
Ja.
Och ni gjorde PR genom att spraya bandnamnet?
Och det var ju inte för att vi köpte liksom svart och vit och röd, utan det var ju liksom...
Vi har originalet, eller den första kopian sitter ju nere i replokalen. Där testades det först då. Så där har ju då de här graffiti-konstnärerna nu, så här kända personer, då, som de har gjort böcker om det där. De har varit nere och fotat där, för de vet att den första gjordes... Där. Andra var ju ute på Mm. De ville se, eftersom den andra är borttagen för länge sedan. Då, då.
Graffiti-forskare alltså?
Ja, de har böcker, graffiti-böcker. Sen är det så här.
Och de tänker att Mobile Homes mer är ett breakdance-kollektiv eller någonting?
Jag vet inte vad de tänkt, men de har varit det. Det är faktiskt 2-3 gånger de har varit. Så jag har hört så här, jag är så dålig, vad heter det? Det finns så här, en av de tyngsta graffitikonstnärerna nu som säljer tavlor runt om i för hundratusentals kronor. Han hade oss som sin stora inspirationskälla.
Det är en sida av er som inte har kommit fram så mycket. Ert graffiti-arv.
Ja, men varför han blev såna där glada färger med lite bulliga så här måltussbokstäver, men det stod The Mobile Homes, det vet jag inte. Det var någon konst.
Men det sa ju han som var nere nu senast där för några 2-3 år sedan. Åh, ni körde i den stilen, så hette det något New York Bubble eller något.
Ja, men precis, bubble.
Ja, exakt. Ja, det kanske det var sådär. Det var,
ingen aning.
Det gick fort, alltså, men...
Jag kan tänka, man blir så jävla mycket påverkad av allting i strömningar så här, musikaliskt. Och sen, ja, det är klart vi ska gå och skriva vårt namn på stan. Men vi hade inte kommit på någon cool logga kanske, eller jag vet inte. Då blev det de där bulliga bokstäverna i glada färger. För att det skulle synas också, kanske.
För några år sedan, det är också lite rolig grej, just som graffiti. Då fixade de till så att då var jag och Johnny Pistol, som är New Yorks första graffiti-snubbe, satte dem ihop. Så vi satt och drack bira och de tog bilder på oss. Så där, så var lite... Johnny Pistol, slå på honom. Det är en stenhård 70-tals graffiti-kille.
Ni har blivit kompisar med och samarbetat med både Wolfgang Flür och Karl Bartos ifrån Kraftwerk. Och Karl Bartos inte bara producerade utan även han var med och skrev albumet som sen
spelade live.
Han spelade live med, och albumet fick ju heta Mobile Homes.
Ja.
Och där gick ni över till att använda gitarrer helt och hållet. Men var det på hans initiativ?
Det var det definitivt, för att vi hade ju börjat med plattan totalt elektronisk, väldigt i mitt nu bättre än vad det blev då. Men sen var ju han inne och jobbade samtidigt med Electronics
projektet,
vad hette den plattan, The Race, samtidigt, så han körde dem parallellt,
alltså Electronics som var Bernard Sumner och Johnny Marr.
Ja, exakt, och Karl Bartos då, som var med, alltså medlem i den. Så då körde han samtidigt, och då ringde han till mig en dag, fråga, alltså, har du något emot gitarrer? Då sa jag, som vi sa innan, nej, gör man på rätt sätt så är det ju inga problem. Kan du komma ner imorgon? Jaha, så jag fick ju flyga ner till Hamburg, som vi spelade in den då. Och då hade han gjort om hela plattan till gitarrpop. Så att, väldigt lika elektroniskt. Så de sa ju samma sak, att Johnny Marr och Bernard tog in honom för att nu jävla ska det bli elektroniskt. Då var det...
Så ni var inte supernöjda, men det kanske är ganska svårt då, när det är någon idol som står där och har gjort
men han tänker säkert rätt. Och vi låg på SPV där då, ett stort bolag, de gjorde videos, för vi åkte till Afrika, Sauras öknen, fick spela in videos, så allt var ju bara, nu jävlar, nu smäller det, vi hade tv.
Ni uppträdde även i ett tyskt barnprogram.
Ja, det var fascinerande, så.
Med Karl Bartos på gitarr, det är bara den grejen är så konstig.
Jag kan föreställa mig att ni hade höga förväntningar, för hans första Electric Music-skiva som kom 93, den är Esperanto, är vansinnigt bra. Oh, det är det bästa Kraftwerk-relaterade som har gjorts sen Electric Café.
Det sa jag faktiskt, vi pratade för några veckor sedan, då sa jag det, för att just den skivan.
Kraftwerk har inte gjort någonting som kan toppa
och
den.
Och den här Crosstalk, när den kom, den singen, alltså fan. Ja.
Jag kommer ihåg när han spelade på Melody i Stockholm. Och ni var där, hela gänget, längst fram. Och han går på scen och de börjar, och ljudet är ganska dåligt. Och du vet att någon av er blev riktigt förbannad och springer upp till mixerbordet och skriker att skärper, det här är Karl Bartos från Kraftwerk. Han är här, han ska... Hur kan ni låta ljudet vara så här dåligt?
Var det bättre då?
Ja, de fixade till det.
Det är underbart. Nej, men han, och även Wolfgang var ju faktiskt första gigget han gjorde efter han slutade i Kraftwerk, var ju faktiskt med oss på vårt 30-årsjubileum. Så det var ju lite roligt. Då drog han på sig sina vita handskar där och bankade.
Nej, vi spelade på Ritz, på The Basis. Ja. Men det var före 30 års.
Ja, det kanske det var, ja. Ja, men det var i alla fall, det var första han sa, det är första gången jag gör.
Så kom han upp med och tog på sig sina vita handskar.
Jag hittade en gammal text i tidningen Zintec, där de hade pratat med Karl Bartos i samband med att ni gav ut albumet Mobile Homes. Ja. Och de frågade varför det var så mycket gitarrer på den. Ja. Då sa han så här: min fru inspirerar mig mycket och jag producerar och skriver mycket gladare musik nu. Det är viktigt att min fru ska gilla musiken och hon älskar det här. What the fuck? Ja. Så det är kanske hans fru som var anledningen till att skivan inte blev så bra som ni hoppats.
Ja. Jag tror han också börjar...
Det är inte direkt en depression i samhället som du pratar om i bollen, utan det är så långt från det man kan komma.
Den där, ja, för fan.
Men jag tror han hade lite sådär, vad ska jag göra nu, kris musikaliskt. Och börja titta tillbaks på hans...
Beatles är hans megaidoler.
Liksom, och Beach Boys och sådär. Och börjar han plocka upp det där gamla igen. Och då kom ju vi så, igen där. På fel plats vid fel tidpunkt. Med världens bästa förutsättningar. Carl Bartos börjar spela gitarr helt plötsligt. Och då är vi där som vill ha det mer elektroniskt.
Vi brukar alltid säga att vi är alltid först med allt, men fel tillfälle. Ja.
Det var också kanske lite provocerande för era gamla fans. När ett band en bit in i karriären döper en skiva till bandnamnet, då är det lite som att säga, gillar ni inte det här så gillar ni inte oss. Ja. Och det är också det album som känns minst Mobile Homes, fast det heter Mobile Homes.
Ja.
Exakt. Men den fick faktiskt jävligt bra recensioner, konstigt nog. Alltså, vet jag. Jag vet att då Anders Nunstedt skrev väldigt bra på den. Och,
så att, han är i och för sig hyllat precis allt.
Ja, exakt.
Men det tog rätt många år för oss att liksom arbeta oss upp igen efter den dängan vi fick.
Ni fick en sån kreativ av våra
gamla fans, lyssnare.
Det var inte
många som hängde kvar sen efter det.
Aha.
Så vi har liksom fått klättra oss upp ganska många år för den här jävla hålet vi ramlade ner i. För att få tillbaka någon form av...
Det var väl lite grädd med den här Today is your lucky day. Jo. För att komma tillbaka. Men just nu märker vi det med Trigger, tror jag. Nu har vi plockat tillbaka.
Ny albumet Trigger.
Ja. Just det. Vi kör ju nu. Det tycker vi är superkul. Och hoppas att andra gillar det. Så att, och gör de inte det, sa vi då. That's life. Förr hade man ju dött.
Här har vi en låt som heter Beautiful av Sopor Alternus och det är Ensemble of Shadows, som är en ganska ny kärlek för mig, som egentligen min brorsa Andreas då skickade en låt bara sådär på Messenger, tror jag. Lyssna på det här, du som gillar vackra melodier. Och jag tyckte det var fantastiskt. Och sen bara några dagar senare på Facebook dök det upp ett inlägg. Den här låten, det var någon tjej som hade delat, lyssna på den här låten, så såg jag en bild av den där personen. Vad är det? Det var fascinerande. Så gick jag in där och lyssnade på den, och sen satt jag säkert flera dagar och bara lyssnade på hans musik ett tag.
Eller hennes musik, det är väl en transsexuell god från Frankfurt som ligger bakom Sopor Eternus.
Det är väl så det är. Men jag blev helt fascinerad av hela den grejen som han gör. Helt fantastiskt, tycker jag. Body's covered in fur. You're beautiful. You're in and out of this world. You're beautiful. Your skin is scarred and you hurt. You're beautiful. I know that you stand by your word. Fantastisk låt. Och återigen där, vackra melodier i dyster tappning så där. Det är något som man gillar genomgående.
Ett inte så dystert band som ni var förband till en gång var Style. Christer Sandelins trio som blev mega med låten Dover Calais i Melodifestivalen. Och ni var förband till dem sommaren 88.
Hur? Ja, det måste det ha varit. Mm.
Det måste ändå ha varit en krock.
Ja, det var,
med tanke på hur dystra ni var då.
Ja, exakt. Det var roligt att Chris, både Chris och Tommy har gillat Mobile Thomas från start. Och sen kom vi då på samma skivbolag där, tack vare Christer då, som, och då spelade vi in en låt där I Know I Will Die hette den, väl? Ja. Och då sa de att de var ju väldigt i ropet. Vill ni åka med bara på Folkparks något gig? Jag vet, var det fler där? Jag kommer inte ihåg det.
Mariestad var det i alla fall. Ja, den här Night Rider-bussen fick vi åka.
Ja, fantastiskt. Så att det var lite roligt, men det var ju klart det var en krock. Men just på Folkparker så är det ju en det är ju inte bara folk som går dit för att se bandet. Så att det var säkert några där som gillade det vi höll på med. Det tror jag nog.
Men ni blev inte piskade av
raggarna? Nej, definitivt inte. Det var trevligare mottagande där faktiskt. Men fortfarande ser man ju det i Nietzsche-grejen var lite roligare ändå efteråt. Så här.
Jag tror ändå att man har gjort de där spelningarna i början så har man liksom fått några som, vad är det här för någonting? Och så kanske de har gått på nästa gig och så har man byggt på lite en fanbas där som har vuxit med åren. Men jag tror alla spelningar var viktiga i början för att synas.
Ja, där var det definitivt. Det var...
Hur funkar arbetsfördelningen i bandet? Det är fortfarande Andreas som skriver alla låtar i princip.
Ja, ja.
Och ni bidrar lite grann.
Ja, det blir, alltså alla tycker ju och vi ändrar tillsammans och Sam är med och, liksom, och jag är med. Och...
Han skriver även texter nu?
Ja, till senaste plattan har han gjort ett antal.
Mesta, faktiskt, ja. Innan jag och Andreas gjort, men det här var lite annorlunda för att han gjorde låtarna och då sjöng han en slask på svenska. Något.
Eller bara att, samma mening hela tiden, så här, bla bla bla.
Så gjorde jag texterna istället på det sättet. Så att det var lite roligt. Faktiskt, det var jävligt kul att få det sättet. Så att, det ligger ett gäng till, ett stort antal till bra låtar och väntar. Så att,
det kommer mer.
Ska ni ge ut den syntiga versionen av Carl Bartos skivan?
Vi har varit på gång flera gånger. Det är så många låtar som jordens alla människor har ringt. Men det är många som hör av sig i alla fall och frågar om man inte kan släppa den där. Och det. Men det... Det blir ju alltid att, ja, men det kanske vi ska. Sen går det, så kommer något nytt och man blir lite slapp.
Jag får ju ut en stor Mobile Homes-box eller något.
Ja, det har ju varit på gång också med gamla demos och allting. Kassett, och sånt där. Men det är just det här, ha fokus på något, gör det bra istället än att ha fokus på, som man brukar, på 14 olika grejer så blir det inte så riktigt bra. Men det är inte omöjligt. Det får väl bli om några år kanske.
Jag var ju med i er video till Via Dolorosa, singel från senaste albumet, när jag konkade en Jupiter 8-synt upp för Hammarbybacken.
Genialt faktiskt.
Och jag, en sorts Golgata-vandring. Men sen syns jag att du borde väl ha spelat den rollen, för jag googlade ditt namn och insåg att det står att du heter, på Eniro står att du heter Hans Carl Gustav Jesus Arkendal. Är det ditt riktiga namn?
Yep.
Du döpt till Jesus?
Jag kan få höra så här. Jag heter från början Hans Carl Gustav Jesus. Det är ju kungliga namn, eller Hans Majestät Carl Gustav. Och så sa jag en så här, det var på var det på jobbet eller var det mer, kommer inte ihåg. Då sa jag, ska fan döpa om till Jesus, släng in Jesus också. Då är alla kungliga namn. Och då var det det får man inte göra. Men så länge la jag in, men då fick avslag
först. Det är ju ett supervanligt namn i Mexiko.
Exakt.
Det är därför Jesus Jones hette som de hette. För de hade varit på semester någonstans i Spanien, tror jag. Och hängde med en massa folk på stranden. Och det var massa människor som hette Jesus.
Exakt. Men då fick jag nej, sa han. Och då var det så här passexpeditioner man fick skicka. Då skickade jag en ny. Och så helt plötsligt fick jag, jag har bytt, skicka in pass, körkort och allt. Och jag bara, shit, det kostar ju pengar där. Sen hette jag då Hans Carl Gustav Jesus Arkendal.
Så det står i ditt pass?
Jep, pass och körkort och allt. Så det är lite roligt. Och det får man höra, pass just. Speciellt när man åker in till USA eller sånt där. Då är det alltid någon som ska skoja i Holy Eyes in Jesus och sånt där. Men
har ni fortfarande kontakt med Julian Beeston från Nitzreb som jobbade med er?
Yep.
Jag läste om den här fruktansvärda tragedin som drabbade hans pappa.
Den har inte jag hört då,
hans,
kan jag säga.
Så hans far skilde sig och flyttade till Thailand med en betydligt yngre kvinna, en thailändska. Och thailändskan och hennes älskare mördar Julian Bistons pappa. Hugger ihjäl honom och slår ihjäl honom med ett baseballträ. Och han visste att hans liv var i fara. Hans vänner omkring honom sa att de tänker göra någonting. Och han hade till och med lämnat in öl som han fått av henne på ett sjukhus för att de skulle undersöka ölen, för jag trodde att de skulle förgifta honom. Och ändå så stack han inte därifrån.
Ja, det har inte jag hört. Alltså, vi hade kontakt för en månad sedan senast. Sådär. Men han har aldrig nämnt den grejen. Vi pratade ju bara...
Jag tror inte att pappan hade så mycket kontakt med familjen längre heller. Utan de var ganska sura för att han lämnade dem och stack till Thailand.
Han är ju ett United-fan, Julian, så där är mycket. Vi har ju fotbollssnack. Jag är ju City, han är United, så det är alltid hån vad som än händer åt alla håll och kanter där. Så att, men det där var ju tragiskt att höra. Do you have to show up on every corner? Won't the dancing begin without you? Do you have to put on your eyes for me? Be still, I love you. Det här är Be Still med Joe Bryant, som är föregångaren, säger jag alltid, till Bowie. Ett geni. But did you really see the stars set? In your restless eyes I found the city lights. Be still, I love you.
Första öppet homosexuella rockstjärnan, tror jag. Och en av de första artisterna som dog i AIDS också.
Ja, och det var väl hans, som man säger, det var hans stora katastrof att han gjorde och gick ut med det där. För att då, på den tiden, det var för tidigt för att då kunna gå vidare. Så att han gjorde två helt fantastiska album som är lätt i klass med bästa Bowie-plattor. Liksom att, men i... inte många som känner till. Jag vet att Morrissey, det är hans stora idol. Han
jag har gått på flera Morrissey-konserter och han har spelat Joe Bryant innan han går på scen.
Ja, exakt. Så att det är, men om ni inte har lyssnat på honom, så gör det. Då har ni... han är helt fantastisk.
Jag kollade på ett gammalt Mobile Homes-framträdande på klubben Melody från Pet Sounds Aid-galan våren 93, när Pet Sounds hade haft översvämning eller någonting.
Nej, inbrott var det.
De blev av med en massa pengar, så det var stödgala för Pet Sounds. Ni ska spela och alla där gillar gitarrpop och indie. Och ni inser att vi kan inte uppträda syntar. Så ni kör med vanlig rockbandsättning.
Ja, det var jävligt kul.
Och kör Ramones, Pet Sematary, The Smiths, Panic och Sex Pistols Bodies.
Ja, exakt. Fantastiskt.
Det känns lite surrealistiskt nu när nästan all musik mer eller mindre är elektronisk, men att det var så stigmatiserat.
Ja.
Vilka var det? Det var Olle Ljungström, vi...
Var det Wannadies eller något sånt där?
Stars on Mars känns som
Stars, ja, exakt. Det var några som...
Schiffert
var konferensier, och han presenterar er som Uppsala svar på Babes in Toyland.
Exakt, och det är han... Jag tror han hade blandat ihop lite. Vi spelade in första plattan just i Uppsala, så att många trodde vi var därifrån, vet jag, på den tiden. Så att det var lite...
Men varför Babes in Toyland? Var ett gammalt grunge-band som var väldigt hippa just då.
Ja. Det är väl lik än i bandet kanske.
Men
det var ju faktiskt jävligt kul, för det var ju säkert folk som trodde kom dit för att se oss spela synt. Ett fåtal, men vi kände det.
Det var lite roligt. Det lät helt okej om man tittar på det efteråt nu. Men vi hade faktiskt hjälp av en gammal klasskompis och tillika hårdrockare, gitarrist.
Han var ju med i Garsna.
Garsna, och nu spelar han i alla möjliga band. Han är studiomusiker och spelar med ABCD, det här tributebandet.
Therion också i...
Och han var i Klippan då i, som kompitarist. Så vi bara hänga på för oss.
Andreas spelade bas. Ja, eller var det Per som spelade bas? Han tog bort alla utom en sträng för att han skulle kunna. Det var någon av dem.
Ja, plocka bort några strängar som han inte använde för att skulle inte träffa dem i onödan.
Ja, kul. Riktigt roligt.
Men jag minns, jag snörde in så hårt på Ramones efter det. Jag hade hört Pet Sematary, men jag hade inte fattat hur bra den var. Och ni gjorde den väldigt, väldigt, väldigt snyggt.
Härligt. Ja, men den är, det är en otroligt bra låt. Och, så det är, och även Bodies är ju en, det är för min Pistols bästa låt, tycker jag. Som uppväxt med, verkligen.
De senaste 10 åren har ni plockat in lite nya medlemmar. Andreas Tilliander, elektronikaproducenten.
Han var med ett tag.
Och sen då Sami Sirviö och Markus Mustonen från Kant.
Yep.
Hur har det påverkat arbetet?
Det är som vi så brukar säga då, vi har aldrig varit så här riktiga superduper musiker och teknikproffs. Här får vi plötsligt en riktig teknikproffs och en som verkligen kan spela bra. De har nog kommit med deras erfarenhet, varit på extremt mycket spelningar och får hela den här rutinen då. Så att för oss har det hjälpt till.
Och har mycket referenser till så här bör det låta, så här bör vi göra, så där.
Mm.
Och det, men på andra bra. Sidan så Andreas demos har vi alltid tyckt är så bra. Så egentligen vill man inte göra så mycket med demos förutom att få lite bättre ljud, att det låter bra i radio. Men det han har lagt vill man gärna ha kvar. Och jag tror att Sam också känner att det är så bra ifrån början som Andreas gör. Så han är inte in och pillar för mycket. Utan han snyggar till och kvantiserar lite grejer och liksom höjer och liksom, ja, spetsar till det. Sådär. Men i stort sett så är det Andreas material som ligger där.
Exakt. De är otroligt duktiga. Man märker det. Någon som har hållit på så länge.
Jo, haft de
det
som
jag minns så många gamla Kent-intervjuer då. De tillsammans sa att den absolut bästa musiken i Kent, det är Markus.
Ja,
han sjunger bäst. Han har bäst gehör av alla i bandet.
Mm.
Och han var väldigt bra på köra i Kent också.
Ja, ja. Han kör ju på Triggerplattan och allt sånt där. Och nu är han kommer nog spela mest grejer. Eller du och Patrik där. Eller Patrik och Ando som kör.
Men ni är också gästsång av Johan Renck.
Ja.
Som förr i tiden var mest känd som Stakkarbo, numera mest känd som filmregissören bakom Tjernobyl.
Exakt.
TV-serien.
Ja.
Hur kom ni på det? Han har inte gjort någon musik sedan 90-talet, tror jag. Eller nej, 2001 kom ett album.
Nej, vi kom på det så enkelt att vi ville ha en duett, kände vi på den här låten. Och började spåna om det. Sen, jag tror det faktiskt var jag som sa det, att vi kollar med Johan.
Vi spelade i Göteborg för några år sedan, då dök ju han upp efter spelningen i låsen. Han hängde med oss hela kvällen sen. Och det visade sig att han gillade vår musik. Så, där. Så jag vet inte, det poppar bara upp som vanligt från oss. Ja. Fan, Johan hade varit cool.
Ja. Vi håller på med lite allt möjligt där. Så då bara drog jag över till honom. Ville sjunga på en låt med oss. Självklart var det bara. Det var rakt av. Sen...
Du har alltid varit otroligt duktig på att få in folk eller på att fråga andra människor. Eller att, som nätverkare så måste du ändå vara oslagbar.
Ja, det kanske jag sa. Det gäller inte bara
fråga. Vad har du för dayjobb annars? Vad gör du övrigt?
Säljare,
okej. Okay. Visste du?
Jävla. Falk kallar mig din jävla hästhandlare, sa han, så garvar man.
Men du är också väldigt bra på att få folk att... Det känns inte som att du kommer och prackar på dem någonting. Utan du vet ju flera som har sagt apropå det, att du är alltid väldigt försynt. Och du kan få folk att tro att det är de som har kommit på det snarare.
Ja, det är lite underdog-stylen på dig. Sådär.
Nej, men det gäller ju bara att vara...
Inte så. På bröstet. Utan...
Nej, det är bara fråga. Jag brukar säga vad du ville ha. Det var ju en gammal klassiker just det här med Andreas när han hånade mig och sa grejen är kraftverk, då blir jag glad. För Andreas är väldigt så här, han är alltid på väg någon annanstans hela tiden. Och då hade vi jobbat med Nitze, vi hade jobbat med alla de här, så, grejen är kraftverk. Då grejer en i kraftverk. Och det var ju så här.
Sen grejer en till.
Ja, sen grejer en till i kraftverk. Men det...
För Andreas, du är nästan motpoler. Du är ju väldigt utåtriktad och pratig. Ja. Och han vill sitta hemma och göra sina demos själv.
Ja, han har alltid varit så. Och, och det är väl det som är lite... Ett band är ju så att det är inte... Är man för lika alla, då kanske det blir lite tråkigt till slut.
Ja, nu lyssnar vi på Comforting Sound från bandet Mew, danska bandet Mew, som jag faktiskt första gången hörde via min dotter som skickade, återigen skickade en förslag på en låt. Den här måste du lyssna på. Eller jag tror hon satt hemma vid datorn och lyssnade. Jag gick förbi så här, vad är det för jävla, vilken bra låt. Och vad lång den var, vilken fantastisk sång. Jag var tvungen att bara lyssna på den om och om igen. Och den är helt otrolig tycker jag.
Muse album Frangers som kom 2003. Jag noterade att Stina Nordenstam gästsjunger på den här skivan. Mm-hmm. Ett av hennes sista sådana framträdanden. Hon har ju inte gett ut någon musik sedan 2004 alls.
Är det så?
Ingenting.
Varför det? Det är ingen som vet heller.
Hon bor här i närheten på Kungsholmen. Ibland så har jag träffat henne på Coop. Hon blir väldigt besvärad.
Nej,
av folk som är fans.
Ja.
Just det, jag såg henne så fråga, vad sysslar du med? Och så här, jag håller på med massa spännande saker som du inte ska få reda på.
Nej, det är så.
Ja, men just den här låten, för mig är den också så här exempel på en poprocklåt som kan göras, man kan göra på ett annat sätt. Och harmonierna och de ackordvänderna som är på den här, de är överraskande och låter mer nästan som klassisk musik. Så där. Och det är inte det här typiskt amerikanska rock harmonierna och liksom vänderna, utan det är någonting annat och det är fortfarande pop, indie pop och helt fantastiskt.
Ni har ett spår på nya skivan som heter Once Upon a Time I Was Handsome. Hur mycket åldersångest har ni?
Ja, det där var lite... Jag har ingen egentligen åldersångest. Den där är mer... Den är faktiskt skriven till de som har det. Alltså, för det är så många som kör allt möjligt. Allt från Botox till hela grejen.
Långt ner i åldern också.
Ja,
jag blir så chockad när jag hör om 20-åriga eller 25-åriga tjejer som ska botoxa sig.
Ja,
jag tänker, men kom igen, vänta lite i alla fall.
Eller, ja, men alltså, det är så vansinnigt, för jag tycker alltid de ser äldre ut när de gör det. Fan, det är coolt med när äldre är bara har hållit sig. Så det är väl lite mer glimten i ögat. Att, men det gäller ju alla. Det gäller mig alla. Det är ju fulare. Det är inte svårare än så. Och då är det ju ganska skönt ändå.
På tal om Anders Nunstedt som... Rest in peace Anders Nunstedt som vi pratade om förut. Han skrev att en bra sak med att ha cancer, det är att den raderar all form av åldersnoja.
Ja.
För en vacker dag så fyller man inte år längre. Och hur kul är det?
Ja, exakt. Fan, det är
extremt bra sagt.
Ja, otroligt bra. Allt han gjorde var ju bra. Så att,
Men sen tror jag också att vi har hållit på så länge nu också. Så att det blir mer och mer så här speglingar av hur länge vi har hållit på och hur fort åren går och sådär. Och att vi blir äldre och liksom allt det där. Det spelar in hela tiden tror jag i musik.
Nu upptäckte jag att du har ett kors runt halsen. Du heter Jesus och du bär kors runt halsen.
Jag har alltid kors. Och det får jag höra från... Jag har så här tagit igen på ryggen, kors och så här konstigt. Så när mina barn bodde hemma, när det kom polare till dem, var alltid, är du kristen? Fick jag alltid höra. Så, ja, det är du. Är inte du det? Är kristen? Är det så skönt? Så,
men du är inte troende?
Nej, jag är troende. Inte att det går, men det är inte att jag förkastar och inte tror på det heller. Liksom, utan, men det, jag tycker det är mer... Det är skönt med... Kors. Kyrka. Det är skönt att gå in i kyrka.
Är det skönt med kyrka? För en annan textrad med som jag alltid har undrat över är Something Better. Mm. Då du sjunger I slave all day for the man in the church. Ja. Och jag undrar, vad har berättarjaget egentligen för jobb?
For the man in charge.
The man in charge, ah. Jaha. Men gud, jag har kommit fel i mer än 30 år.
Jag fick tänka till
också. The man in charge.
Ja.
Ja,
det är väl i engelska har ju alltid varit lite knackig kanske, så att det... Mm.
Men han har sitt taskiga...
Ja, jag trodde att det var ringaren i Notre Dame eller någonting. Ja. Han går upp för att ringa den puckelryggen och ingen bryr sig. Och så sitter han på kvällen och dricker vin. För det är i Frankrike.
Ja, det är fan rätt. Alltså. Det är ju roligt. Det ska jag sjunga. Vad var det Marcus sjöng hela tiden nu när vi repar? Ja, just det. På Getting to My Body Is My...
Business.
Nej, och jag bara, vad sjunger du business för? Vadå? My body is my prison. Ja, och sen började vi repa igen. Då sjöng han business igen. Business. Men sjung business, det är ju roligt. Så vi körde det.
Det passar lika bra.
Ja, det passar lika bra. Det är så fel. Och jag är så här som aldrig lyssnar på texter. Alltså, jag skulle inte kunna sjunga med någon annans band texter. Det spelar ingen roll hur mycket jag har hört dem. Så att jag är så här totalt text... Vad kan man säga? Textafasi kan man säga. Nej, jag lyssnar aldrig på texter.
Det är egendomligt, för det är så många starka minnen i era låtar som jag förknippar med vissa bilder och vissa scener. Det är som gamla filmer om jag lyssnar på en Mobile Homes-låt.
Ja, det är skumt.
Men det är så jag tror att texterna är väldigt, väldigt väsentliga för många.
Jo, men det är ju igen där. Andreas är ju musik- och textförfattare. För honom är ju texterna jävligt viktiga. Och sen... försöker ju Hasse och vi förmedla mycket av hans.
Ja, det blir alltid så. Okay. Som sagt, jag har aldrig läst en bok till exempel i hela mitt liv.
Så att jag, det är sant.
Jag har aldrig läst en
bok.
Då är
det dags. Ja. Du får... Ska jag få läsa någon
kraftverk biografi? Ja, de har försökt. Så jag får i present. Här har en bok. Den här borde du kunna läsa. Så bara, visst, det ligger. Ja,
nu är det sommar. Då får du ta och kamma dig och läsa en bok.
Jag är sämst på det. Ja, det måste vara någon ADHD eller något som inte funkar för min hjärna. Men nu, Putte, måste jag dra. Eller Patrik heter du ibland när du är.
Ja, det har han. Ska vi ta och tack för oss. Det har varit jättekul att komma hit.
Jättetrevligt. Det här har man ju tittat eller hört och sett. Och så känner man att nu jävla här. Någon gång kanske vi får komma och nu fick vi det.
Äntligen kom ni hit. Tusen tack, Mobile Homes.
Ja,
tack.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Mobile Homes var hemma hos dragen. I can't express how and what I want to say. The boiling anger in me, will it ever away?
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.